2004 på sommaren var jag en av första dagarna på semestern där jag stod på gården hemma i Sundom och tänkte oj vad lugnt och skönt och det här mot irakiernas berättelse som jag mycket har lyssnat på och hört om deras minne från kriget och så tänkte jag men i det huset och i det huset bor en som har varit med i krig. Och så tänkte jag, oj, det är så viktigt. Jag vet ju hur viktigt det är från mitt arbete med flyktingarna. Vet jag hur viktigt det är för dem att få berätta om vad de har varit med om. Och så tänkte jag, vad hemskt det skulle vara om de här människorna, alltså veteranerna, dör och inte har fått berätta. Och så tänkte jag, någon borde nog liksom forska om det och låta dem berätta. Men någon annan än jag, för jag måste ju göra min avhandling om irakiska flyktingar klar. Men så kom tanken till mig bara så där. Men du kan göra det. Och jag blir berörd då jag tänker på det, för det blev en väldigt viktig tanke för mig.
Kastinen och jag är sårade!
Tror du klarar dig själv?
Jag klarar mig.
Det här var vid tiden då krigsfilmen Framåt främsta linjen hade kommit och Gunilla Björkqvist tog kontakt med Harry Järv som filmen handlar om och han tyckte att hennes idé var värd att satsa på. Under flera år har Gunilla Björkqvist intervjuat 150 krigsveteraner och ett 30-tal lottor, både finsk- och svenskspråkiga. Dessutom har assistenter gjort ytterligare 40 intervjuer. Om man då jämför irakiska flyktingars krigstrauman och våra finländska veteraners krigstrauman, vilka slutsatser kan man då dra?
De slutsatser man kan dra att vi människor är människor överallt på jorden var vi än är och vi reagerar på samma sätt då det gäller traumareaktioner. Men nu är det ju så att krigen såg annorlunda ut. Till exempel mera de irakier jag har forskat om, de har också varit mera torterade. Alltså de har varit utsatta för, som enskilda personer för traumasituationer där de har varit ensamma. Och de finska veteranerna, jo, de har också varit ensamma i varje stund då de var utsatt för ett trauma, men de var ändå liksom i en grupp och det var en väldigt många i landet, nästan alla i de årskullarna som var ute, så de visste att de var inte ensamma på det sättet som blir utsatta. Det visste nog de i Irak också, men det blir lite olika beroende på vad man är utsatt för. Men jag ska säga att jag har ju använt samma formulär det jag har forskat om irakierna och om finländarna. Och sen någon gång i framtiden då jag presenterar forskningsresultat så kan jag liksom säga mer om vad man ser för olikheter och likheter och så.
Men exempel på trauman då. Vad fick du höra när du började fråga? För att det var många som aldrig då hade pratat om det här men som faktiskt var villiga att prata med dig.
Ja.
Vad var det de ville berätta åt dig och prata om?
Som exempel i en situation. Frun jag mötte som öppnade dörren första gången jag kom dit så sa på finska då, sa att det är mycket tystlåten man. Och så aha okej, okay. Stängde snabbt igenom. Då går jag in på formulär. Jag tar det lite försiktigare. Liksom jag frågar om de här demografiska uppgifterna först och mjukar upp samtalsklimatet lite och så. Mm. Men då jag satte mig med veteranen då vi var själva då bara i rummet och jag tror jag hann ställa en fråga bara ungefär var han har varit i kriget eller någonting sånt. Så satt han och berättade, jag tror kanske var det 3 timmar. Och jag behövde nästan inte ställa några följdfrågor. Och han berättade om vad han har varit med om. Och det har ju varit viktigt för veteranerna att berätta om. Jag har också mött sådana som har varit rädda att börja berätta. Och då, för de vet om hur de har reagerat. De vet om, nu talar jag som om att de skulle leva fortfarande, vilket de flesta av dem inte gör. Men de visste om att då de pratar om kriget så kan minnena komma. För de var väldigt olika. För en del gick det bra att berätta, en del ville berätta och andra var rädda att kommer jag nu att få mardrömmar. Och då sa jag alltid så där, vi tar det riktigt i din takt. Du får bara säga så mycket du tycker är okej och så behöver du inte säga mera. Säg till mig då det inte är okej att säga mera. Och så steg för steg så kunde ändå hela berättelserna komma. Det blev nog på något sätt som terapeutiskt för veteranerna. Det var ju väldigt olika. För en del så kunde det liksom återaktivera traumaminnen och reaktioner. Och då var jag väldigt glad att jag hade min kliniska erfarenhet. Att jag jobbade som psykolog med så många som har varit i krig. För då kunde jag i stunden hjälpa dem att komma ur den där upplevelsen så de kommer tillbaka hit här och nu. Men det var ett fåtal, för de allra flesta gick det alldeles lugnt att sitta och berätta, men de blev förstås berörda och det berörde mig också, deras berättelser.
Fröken, får jag lov, ska vi dansa ett slag? Andersson heter jag, är hemma ett tag. Kommer från...
Jag har i något skede fått höra ett uttryck att i princip att vi dansade oss fria från krigstraumat. Att när kriget tog slut, de var unga, de som kom från kriget, många av dem. Och då var det ju, man ville vidare med sitt liv och man ville skaffa familj och börja jobba och gå vidare. Och just det här med dansen, att det var så väldigt mycket dansande. Vad tror du om det här? Att idag får man terapi om man har tur. Och på den tiden så dansar man sig friska. Vad tror du om det?
Ja, det tror jag kan ha sin betydelse faktiskt. Charles Westin, en som har forskat mycket om, han är professor emeritus nu, men han har skrivit en bok, Tortyr och existens eller något sånt handlade om. Och där skriver han om dansen som motsats till tortyr. Och det är ett kapitel där och så. Och i traumaterapier så är det väldigt viktigt, kroppen har väldigt viktig betydelse. Liksom, vad känner du i kroppen? Var spänner det? Och man jobbar mycket med att kroppen ska slappna av. Och dansen ger tillgång till positiva känslor. Alltså beroende på musiken. Man kan komma nära också känslor av sorg. Också skogsarbete har varit jättebra, tror jag. Också det hjälper att komma i kontakt med kroppen och så.
Men då... obehandlade trauman, alltså man säger ju att vi fortfarande flera generationer senare så är vi påverkade av att så många finländska män och också kvinnolottorna var i kriget. Hur skulle du säga att vi påverkas idag?
Ja, jag har ju levt en så stor del av mitt vuxna liv i Sverige och så. Men jag har ju mött finländare genom mina arbeten. Så det är ju därifrån jag har mina konkreta egna erfarenheter i yrkeslivet och så. Och då vet jag ju till exempel att det kan ju vara i ångest och depression. Det kan vara någon som har gått med ångest och nedstämdhet i många, många år. Och så råkar jag då träffa personen ett fåtal gånger. Och då börjar jag snabbt prata om, jaha, men kanske den och den av morfars farfars generation var i kriget. Och hur var dina föräldrar? Så säger jag, men jag tror att det kan ha varit så att dina föräldrar reagerar så därför att morfar var i kriget eller farfar var i kriget och reagerade så. Och så pratar man, jaha, och det kan ha påverkat dig. så och så. Och så är det som att pusselbitarna faller på plats. Och så har ångesten lättat och nedstämdheten. Men jag tror att det också kommer till uttryck i familjevåld. Och i känsla av att kanske att det tomma hål i själslivet. Så mycket av depression tror jag kan ha att göra med det och ångest.
Men vad är det då som är barnen till krigsveteraner? Vilken form av beteenden kan man härleda till de här krigsupplevelserna?
Nu säger jag bara så där allmänt och det är ju också utifrån att jag har jobbat med våldsutsatta, alltså med barn. Jag jobbar inom barnpsykiatri också med barn som lever i familjer där de utsätts för våld och så. Och det, utifrån det så har jag då kunnat liksom tänka hur kan kriget ha påverkat de finländska veteranernas barn. Och det är ju på ett och samma sätt som ett barn som lever med någon förälder idag som missbrukar alkohol och utsätter familjen för våld genom det. Att barnet kan leva ständigt i rädsla. Ständigt vara på sin vakt, aldrig kunna vara trygg inombords att, eller veta att när som helst kan pappa, om vi nu säger att det var pappa som var i kriget, när som helst kan pappa reagera men jag vet inte riktigt när. Eller så kanske barnet listar ut att om det händer det och det i familjen, då exploderar pappa och så börjar både att barnen blir sådana som skannar av väldigt mycket, men det går ju åt mycket energi till det, psykisk energi, också är på sin vakt och kan bli tysta, inte vågar anförtro sig om de har bekymmer till föräldrarna, så det kan ju skapa mycket ensamhet också. Plus alltså en förhöjd, det som på psykologspråk kallas arousal, en ständig stressnivå. De här barnen kan ha vuxit upp med en ständig hög stressnivå. Tyvärr så kan det då vara en del som inte får hjälp med att förstå varför de är så här. Så kanske de börjar lösa det med att försöka dricka och dricka för mycket. Och idag är det ju många som kanske man misstänker neuropsykiatriska diagnoser som ADHD till exempel. Då måste man skilja ut vad har att göra med posttraumatisk stress och vad är ADHD.
Är det här någonting som man åtminstone delvis får räkna med att det är svårt att komma ifrån? För det uppstår ju oroshärdar på olika håll i världen. Alltså man får räkna med att det här är någonting som alltid kommer att finnas med. Följder av krig.
Så länge vi kan behålla det mänskliga i oss. Så länge vi är levande människor och har ett friskt själsliv. Så kommer vi att reagera på krig. Det är fasansfullt den dag om det skulle bli så att vi inte reagerar på krig. Då är vårt själsliv, det mänskliga, det humana hos människan är då så skadat och förstört så att vi inte längre reagerar.